السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله att vi återigen har denna möjlighet att återuppta dessa vackra lektioner i förklaringen av Adab al-Mufrad, denna välsignade bok av Imam al-Muhaddithin, Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Denna bok som nog är den bästa, mäktigaste boken som skrivits ner beträffande den muslimska karaktären. Och vi har kommit fram till kapitel 308. Bab man massa ra'sa as-sabi ma'a abihi wa baraka alayhi. Kapitlet om den som stryker över barnets huvud i närvaron av hans far och gör dua att Allah ska välsigna barnet. Och han nämner där en hadith från Ubada ibn al-Walid, från Ubada ibn Samit radiyallahu anhum, som sa att jag gick ut tillsammans med min far då jag var en liten ung kille. Vi träffade en sheikh, en äldre man, och när man använder ordet sheikh i texter så brukar man referera till då en äldre person. Som Allah säger, wa abuna sheikhun kabir. Vår far är en äldre man. Och inte som idag då sheikh betyder lärd. Utan förr i tiden så betyder det äldre. Och vi träffade då den här äldre mannen som hade på sig en burda mu'afiri. Han hade på sig en burda, och burda är en kämla, ett klädesplagg som man har som en rock eller kappa, kan man säga, mukhattata, med mönster i form av linjer på. Ja. Och hans son hade också på sig en burda mu'afiri, och mu'afir sägs vara en plats i Yemen där dessa kläder eller klädstilen härstammar ifrån. Okej? Okay? Det är som att jag säger du har en marokkansk jacka till exempel. Jacka, men det finns olika sorters jackor. Och olika sorters yani bird och burda. Så han och hans son hade på sig då en burda från Yemen. Och då så sa jag, ja am, farbror, vad är det som hindrade dig, eller hindrar dig från att ge din son yani هذه نمرة, det här klädesplagget نمرة, och det är också en liten kämla, att också ett klädesplagg som också har mönster på sig. Varför har du inte också gett din son en نمرة och du tar وتأخذ البردة, och du använder det andra plagget, och då kommer du ha två burda och han kommer att ha en نمرة, yani hur man ska dela kläderna rättvist. Och då så kommer min far och han säger, är det här din son? Och mannen säger ja. Och då strök han över hans huvud och han sa, barakallahu fik. Jag vittnar om att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga, mata dem med det som ni äter och klä dem med det som ni klär er med. Ja bena akhi, min brorsson, dhahabu mata'i dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'i al-akhirah. Min brorsson, att jag ska förlora allt som finns på jorden är mer kär till mig än att jag ska förlora någonting av min del i nästa liv. Och då så sa jag, fader, vem är den här mannen? Och då så sa han, Abu al-Yasara ibn Amr radiyallahu anhu. Och där slutar hadithen. Taib. Shahid, det som då är själva poängen i hadithen, är då denna sahabi frågar, är det din son? Mannen ute med sin son, han säger, är det din son? Och då pappan säger, ja, det är min son. Så det första han gör är att han stryker pojken på huvudet och gör dua, barakallahu fi, må Allah välsigna din son. Okej? Okay? Och det här nämner då Imam Bukhari som ett drag av god karaktär, bra akhlaq. För det här är någonting som får både barnet och pappan att tycka om personen som gör så. Att du visar kärlek, du visar omtanke, ömhet när du stryker barnet på huvudet. Det är en form av rahma. Okay? Och att du också gör dua. Att Allah ska göra barnet välsignat. Barakallahu fi. Så det här får både barnet och pappan att bli glada. Och det som ulema säger ökar kärleken mellan muslimerna. Att din broder kommer, han bryr sig om dina barn, kanske kramar dem, kanske stryker dem på huvudet och gör dua för dem. Det är någonting som gör barnen glada och får sig att känna sig viktiga och ger dem goda minnen och får dem att tycka om den här personen. Och inte som vissa gör, när de kommer till någons barn, de ger dem en smäll på huvudet, drar dem i örat, nyper dem i kinderna så barnen börjar gråta. Så vad gör du? Jag vill bara visa kärlek till barnen. Jag vill bara leka med barnen. Varför kommer barnen få förminnen av en sån person? Kommer se där i den elaka farbron, eller hur? Han så slår mig, ja. Så att man visar barnen kärlek på det här sättet. Alhamdulillah. Och man gör dua för dem. För som vi sa, det får både sonen och fadern eller föräldrarna att bli glada. Och också när han gör dua med baraka så är det också en trygghet att han inte ger barnen onda ögat. För om vi ser någonting vi tycker om så ska vi göra dua med baraka. Som profeten Ali Islam har lärt oss. Eller hur? Så ibland när vissa ser andras barn, det är så här, åh vad söt. Och då blir föräldrarna kanske rädda att barnen drabbas av onda ögat. Utan säg Allahumma barak. Barak Allahu fihim. Nah. Så det är också en faida här. Och så nämner han att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga beträffande det här med att han skulle ge sin son yani samma kläder eller likvärdiga kläder till vad han klädde sig med. Att profeten alaihi salam hade sagt att ni ska mata dem med det ni äter och ni ska klä dem med det som ni klär er med. Det vill säga man ska vara rättvis mot sina barn. Man har som förälder försörjningsskyldighet att mata och klä sina barn. Inte att man själv har bästa kläderna och ens barn har trasiga och smutsiga kläder. Utan de har också då rätt att ha likvärdiga kläder och att även ha mat i magen så som föräldrarna har. Och så nämner han det väldigt fina uttalandet och då han säger att jag skulle missa allt på dunja är bättre för mig än att förlora någonting av min del i nästa liv. Och så var sahaba radiyallahu anhum och salaf och salih, de var mer måna om sitt kommande liv än det nuvarande livet. Till skillnad från många idag som tyvärr yufirun al-hayatet dunya. De ger företräde till det världsliga livet och glömmer bort sin akhira, sitt kommande liv. Men sahaba wallahi vill inte förlora något av nästa liv, även om de fick allt på dunya, subhanallah. Och det är så en muslim ska vara. Man ska inte sälja sin del i nästa liv för någonting världsligt. Och den här mannen hette Abul Yasara ibn Amr radiyallahu anhu. Vi går vidare till nästa kapitel. Mashallah. Kapitel 309. Bab dalatu ahli al-islam ba'dhum ala ba'd. Kapitlet om dalatu ahli al-islam mot varandra. Och ordet dala har jag inte funnit något svenskt ord på. Okej, okay? Det är ett väldigt väldigt vackert ord. Och det kanske är för att själva gärningen är någonting som inte praktiseras i det här landet och därför har det inget ord, det har inget namn helt enkelt. Och ett dala, dess innebörd, det är att man ger företräde, öppenhet gentemot sina bröder och att det kanske man kan säga den starkaste formen av vänskap där gränserna har suddats bort, att det som är mitt är ditt och det som är ditt är mitt. Det är ett dala. Att till exempel om vi skulle bo, jag bor själv, du bor själv, dörren mitt emot och du inte har socker hemma. Du vet, jag går bara in till Abdul Wadud och jag tar socker. Även om han inte är hemma. Och han kommer bli glad över att jag gick och tog socker. Inte varför kom du in till mig och så. Nej, han blir glad. Jag behöver låna bilen. Jag är inte hemma, jag tar bilnycklarna och kör iväg. Hans bil är min bil. Att man har ett sånt, en sån öppen vänskap. Att det gör mig glad. På det här sättet. Förstår ni nu vad jag menar med ordet? Att dela. Att det som är ditt är mitt. Att så pass nära är vi. Som kanske är den närmaste formen av brödraskap. Är det inte så? Allah musta'an. Och han nämner här en väldigt fin hadith. Som berättas från Mohammed ibn Ziyad. Som sa adraktu salaf. Jag träffade salaf. Och de bodde ibland tillsammans i ett hus. Tillsammans med sina familjer. Och kanske någon av dem får en gäst. Och någon person i familjen lagar mat. Och grytan står på elden. Och då kommer personen som har en gäst och tar maten till sin gäst. Och personen som lagar mat, ja, ni saknar, ja, ni, var är min gryta någonstans? Den är borta. Vart är gryta? Och då säger, vem har tagit min gryta? Och då så säger han som har gästen, det var vi som tog den till våran gäst. Och då säger personen som lagar mat, barakallahu lakuma fiha. Må Allah välsigna er i maten, ja, ni som ni tog från mig. Må Allah välsigna er i den här maten. Eller ett liknande ord, sa han. Waqala baqiyya. Waqala Muhammad. Och samma sak gjorde de när de bakade bröd. Laysa baynahum illa judurul qasab. Det enda som skilde dem åt, dessa familjer, var väggar gjorda av qasab. Och qasab, säger ulema, det är alla växter som är röraktiga, alltså de är som rör, sockerrör, bambu-rör och liknande. Ni vet med, att du kan göra en vägg av bambu, men det är väldigt svagt och det är väldigt, ja, du kan bara slå det så går det sönder typ, eller hur? Och sockerrör till exempel. Det var det enda som var mellan dem, en vägg av qasab. Ja. Så här nämns då i denna vackra affär då han sa adraktu salaf, jag träffade salaf. Och när man säger salaf, vem är det man oftast refererar till? De tre första generationerna som kallas för salaf och saleh. Och man brukar också säga då al-qurun al-mufaddala, de bästa generationerna. Där kallas de för salaf, föregångarna, sahaba och tabi'un och atba'i tabi'in. De tre första generationerna i islam är de som har refererat till salaf. Och det är de som profeten alaihi salam prisade då han sa khayrun nasi qarni, de bästa av folk i min generation, och sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så han nämnde här dessa tre, och det är de som då ulema refererar till som salaf och saleh. Och han nämnde här hur de levde. Att de bodde tillsammans. Och det här kanske som ulema säger var om de var, ja, ni fattiga, inte fanns bostad och liknande saker, så bodde man väldigt nära, kanske i ett hus, eller det var bara någon vägg emellan dem och så vidare. Men just det här hur de delade med sig. Att några i huset kanske fick en gäst, och för att ge gästen mat så gick de bara och tog sin kompis mat som han lagade. Och när kompisen säger, vad är min mat som jag lagar? Och säger, vi gav den till gästen. Och han säger, alhamdulillah, må Allah välsigna er. Genom Allah ger baraka. Och det här är det som vi talar om, edala. Den här öppenheten. Att man suddat bort det här mitt och ditt och girigheten. Utan snarare tvärtom. Att man blir glad av att dela med sig. Och då säger ulema också att det här kan bara finnas om personen har zuhud i dunya. Eller vi kommer inte kunna ha det här förhållandet till våra bröder om vi är giriga och måna och tycker om dunya. Då blir vi arga om någon tar någonting värdigt från oss, eller hur? Varför tog han min mat? Varför tog han mina pengar? Varför tog han si och så från mig? För man tycker om dunya. Men om man inte bryr sig om dunya, man är mån om nästa liv. Då vet man att min broder tog någonting. Elhamdülillah, jag gillar för min bror eller jag gillar för mig själv. Belöning. Sadaka, belöning. Det som gör honom glad, gör Allah glad. Och det gör mig glad. Förstår ni? Och det som finns hos Allah är bättre än det som finns hos mig. Så hellre att han får maten och Allah blir glad över mig, nöjd över mig, än att jag äter min mat och det är likgiltigt. Förstår ni? Så att de som ger företräde till nästa liv har lätt för den här egenskapen. Att dela med sig. Att vara så här öppen med sina bröder. Kommer ni ihåg det ordet? Dala. Okej? Okay. Dal, alif, lam, ta. Tamarbuta. Dala. Nam. Vi går vidare till nästa kapitel som kommer att handla om hur man ska ta emot sina gäster. Och kommande kapitel handlar om detta ämne. Bab ikram ad-daif wa khidmatuhu iyyahu bi nafsi. Kapitlet om att ära sin gäst och att själv ta hand om gästen. Och ordet daif på arabiska översätter vi till gäst. Men daif är oftast en person som är resande och kommer från en annan stad och kanske behöver sova över och behöver mat. Det är en daif. Okej? Okay? Men att du till exempel kommer hem till mig, du bor i Stockholm, dricker en kopp te, då är du en zair. Du är en besökare. Så att gäst, besökare, det finns lite skillnad på dem. Okej? Okay? Daif är en person som är resande, han kommer och behöver någonstans att sova, behöver någonting att äta. Han är daif. Och en zair är då en besökare. Eller en gäst. Vad kan man säga? Besökare som då kommer förbi bara och går. Och självklart båda ska ju äras i islam. Men daif är den som då har den största rättigheten. Och författaren nämner den mycket vackra hadithen. Som wallahi från de vackraste hadither som finns. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att en man kommer till profeten alayhi salatu wassalam. Yani en resande person. Kommer till profeten alayhi salatu wassalam. Och det nämns i vissa hadither att den här mannen var i stort behov. Yani hungrig och hade inte så mycket. Så profeten alayhi salatu wassalam kollade bland sina fruar om det fanns någonting. Och då så säger hans fruar, vi har ingenting annat än vatten. Och då så säger profeten alayhi salatu wassalam, vem ska ta hand om den här personen? Och i vissa riwaya, yarhamuhullah, så kommer han att få Allahs rahma. Eller vem av er kan ta hand om den här gästen? Och då säger en man från en ansar, och det nämns i vissa riwaya att det här var Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu. Qala ana, jag tar hand om honom. Så Abu Talha tar hem den här mannen till sin fru. Och han säger, ära profetens gäst alihi salatu wassalam. Och då så säger hans fru, alltså privat till honom, att vi har ingenting med. Hon sa, vi har ingenting annat än barnens mat. Och då så säger han, förbered du maten och sen yani, fixa till lampan, lägg barnen. Och när barnen, lägg barnen när de vill äta och förbered mannens mat. Och sen fixa till lampan. Nej. Taib. Så det här var det han sa till henne då, att när gästen kommer, fixa maten, servera maten och typ fixa lampan så att det ser ut som att du höll på att fixa den, men den slocknar, och lägg barnen. Och då så kommer gästen för att äta och hon la barnen, fixade lampan, den slocknade och de satte sig och typ låtsades äta, mannen och frun, Abu Talha och hans fru satte sig och låtsades äta. Och gästen sitter i andra sidan rummet och äter av den här maten. Och de gick och la sig hungriga. Och på morgonen därpå så går de till Rasulullah alayhi salatu wassalam. Och då så säger Rasulullah alayhi salatu wassalam: "Laqad dhahika Allah aw ajiba min fi'alikuma." Allah har skrattat eller förundrats åt vad ni har gjort för god gärning. Och Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner den här versen: "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً." Att de ger företräde till andra över sig själva. "وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً." Även om det innebär deras egen förlust. "وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ." Och den som skyddas från sin egen girighet, det är de som har fått framgång. Ja. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim med olika riwayat. Så en väldigt vacker hadith som är full med fawaid. Den första faidan är att när den här mannen kommer till profeten alaihi salam och behöver mat, så profeten alaihi salam slussar inte vidare mannen till någon annan, utan tar själv på sig att ge mannen någonting. Han sa inte till sahaba: "Vem vill ta hand om den här gästen?" Utan han går själv och kollar hemma: "Har vi någonting att bjuda gästen på?" Och subhanallah, han går till sina hus, alla sina hus, som det nämns i vissa riwaya, 9 stycken fruar, och det enda de har hemma är vatten. Och det här är, som ulema säger, ett bevis på att Allah azza wa jall inte bryr sig om dunya. För om dunya skulle vara någonting värdefullt hos Allah azza wa jall, så skulle Allah ge dunya till hans profet alayhi salatu wassalam, som var den mest älskade människan hos honom. Men Allah azza wa jall sparade för honom vad som är bättre i nästa liv. Så det här är, finner vi profeten Zuhud alayhi salatu wassalam. Att 9 hushåll och det enda han har är vatten i sitt hem. Subhanallah. Alayhi salatu wassalam. Och då när han inte kan bjuda gästen på någonting, så frågar han en sahaba: "Vem av er är det som kan ta hand om min gäst?" Och här finner vi också det vi kallar för ad-dala. Att min gäst är eran gäst. Att sahaba var på det här sättet också. Taib. Så Abu Talha radiyallahu anhu svarar direkt ja. Utan att veta vad det finns för mat hemma och så vidare. Bismillah, profetens gäst måste vi ära. Alayhi salatu wassalam. Och då när han kommer hem och frågar sin fru vad vi har för någonting, så säger hon att vi har bara mat, barnens mat. Och här säger han också till sin fru: "Akrimi daifa rasul alayhi salatu wassalam." Ge ni ära profetens gäst alayhi salatu wassalam. Och då säger här ulema som Sheikh Abdurrazak att det här indikerar på att man kan uppmuntra folk till att vara god eller göra en god gärning genom att nämna en beskrivning av vad som krävs. Om jag säger till dig: "Ära den här gästen", det är bra, eller hur? Men ära profetens gäst alayhi salam, det blir genast khalas. Vi måste göra allt vi kan, eller hur? Och samma sak idag, han sa, dra liknelsen av att en person säger till sin fru till exempel: "Vi ska få en ärofull gäst, en alim ska komma hem till oss, en talib al-ilm ska komma hem till oss, en viktig person ska komma hem till oss", och så vidare. Vilket gör att hon höjer sin himma, yani sin motivation, så att man gör det bästa man kan. Så hon säger då att vi har bara barnens mat. Och då säger han då: "Förbered maten och servera den för gästen." Det är barnens mat, förbered den och ge den till gästen. Och sen, typ fixa lampan betyder här, yani, som att du håller på att fixa lampan men den slocknar. Varför? Och sen låtsas vi sitta och äta. Varför allt detta? För att gästen inte ska känna sig dum. Han är hungrig, han vill äta. Men ska han sitta och äta och samtidigt är det ljust och han ser Abu Talha och hans fru sitta hungriga, de har ingen mat. Och barnen är hungriga och får ingen mat. Kommer han att njuta av maten han äter? Nej. Och man drar en faida här, en lärdom. Och det är att man ska alltid få sin gäst att känna sig så bekväm som möjligt. Att gästen aldrig ska känna sig att han är påträngande, att han är en börda. Utan han ska känna sig bekväm. Hänger ni med? Så att om man har det svårt, om det är någonting jobbigt, visa det inte för gästen. Han ska absolut inte känna av någonting sånt. Man säger också, Sheikh, som liknelse, att du får en gäst hemma och ni ska äta. Och vad gör du? Du tar fram på plånboken. Så jag hämtar din son. Jävla 1000 kronor. Framför gästen. Gå och köp bästa maten. Och gå och köp en tårta och så. Då kommer gästen att tänka, vadå 1000 kronor? För mig? Det är överdrivet, eller hur? Man kommer känna sig som en börda. Gå in i köket. Privat, han hör ingenting. Så jävla snabbt, spring iväg och köp mat. Och självklart, man ska inte överdriva heller. Men att han ska inte vara medveten. Om hur maten kommer, på vilket sätt den kommer, vad ni har hemma. Har det varit en börda att laga den? Har det varit dyrt att köpa den? Det är inte hans business. Kallas. Han ska bara få maten serverad. Och det ska, allt ska verka jättefint. Okej? Okay? Men det är så, mashallah. Man ska ära sin gäst. Och de nämner också att liknelsen av berättelsen om Ibrahim a.s. i Koranen. Då han, mashallah, skyndade sig. Själv gick och slaktade en kalv. Utan att gästerna visste om det. Och själv serverade till gästerna. Mashallah. Det bästa han hade gick och serverade själv. Och vem var han? Han var Ibrahim a.s. Och det är också en shahid på det som författaren här nämner. Att man ära sin gäst och att själv arbeta för gästen. Även om du har en betjänt hemma. Du har en tjänsteman eller någon som jobbar åt dig. En kock, en servitör. Servera maten själv. Gästen kommer känna sig mer ärad. Eller hur? Än att du bara sitter på soffan och jalla, hämta maten, bismillah. Och sen, du själv går och hämtar maten, servera, häller upp och så vidare. Han känner sig ärad. Och det är en viktig sak som Salaf har sagt, att man ska ära sin gäst på många olika sätt. Och vi kommer nämna flera exempel av detta. Ett annat exempel som Sheikh Abdurazak nämnde var att Imam Ahmed en gång fick en gäst. Och han följde med gästen ut till dörren. Tills han kommer till sitt riddjur. Han håller fast riddjuret och hjälper mannen upp och så vidare. Så gästen säger att du skulle inte behövt göra allt detta. Och då säger Imam Ahmed, jo, för jag hörde Sha'bi säga, den stora imamen från Salaf, att yani det är från att ära sin gäst att följa med gästen ut och att hålla riddjuret och så vidare. Istället som idag, vi bara öppnar dörren, salam alaikum, och så stänger. Följ med personen ner, följ med ut till bilen. Och idag istället för hästen, personen ska in i bilen, du öppnar dörren åt din gäst och så vidare. Han känner sig, mashallah, wallahi, jag blev bemött som en president, eller hur? Så att det är väldigt fint att man ärar sin gäst så mycket man kan. Shahid. Shahid är själva poängen eller vittne eller det som är beviset i hadithen. Shahid, yani beviset i hadithen. Och här nämner också ulema en annan faida. Det här med att hon gav gästen barnens mat. Det är inte så att barnen svälte. I så fall har ju barnen, ens egna barn, självklart företräde. Men de säger att yani, att man är utan mat en kväll, man klarar sig. Förstår ni? Man kan hoppa över ett mål då och då. Men man ska ju självklart inte svälta sina egna barn. Det är inte det som menas. Men att de klarar sig den här kvällen, kallas, lägg barnen så att de somnar. Så gästen, mashallah, åt. Och Abu Talha och hans fru låtsades äta då i mörkret för att gästen inte skulle skämmas. Och sen morgonen därpå, då Abu Talha radiyallahu anhu går till Rasulullah alayhi salatu wasalam, så har uppenbarelsen redan kommit. Utan att Abu Talha berättar vad han gjorde, så vet redan profeten alayhi salam vad han gjorde. Och han säger direkt till honom att Allah har skrattat åt det som ni har gjort. Yani, laqad dhahika Allah aw ajib, eller förundrats. Och här nämner också Ahli Sunna att de här två egenskaperna bekräftar vi till Allah Azza wa Jal. Det är från Allahs egenskaper, al-dahik wal-ajib, wal-ujb. Att Allah Azza wa Jal skrattar och al-i'jab, yani att han förundras på ett sätt som passar hans majestät. Laysa kamithlihi shay. Utan att förvränga dessa egenskaper eller att neka dem som vissa av Ahlul Bida gör. Så Allah Azza wa Jal skrattade och förundrades över eran goda gärning. Och Allah subhanahu wa ta'ala sände ner vers 9 från surat al-Hashr. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. وَيُؤْثِرُونَ. Här har ni ett till viktigt ord att känna till när det kommer till att vara givmild och generös, och det är ett ord som då heter el-ithar. El-ithar är att ge företräde till andra, till fattiga, till gäster, till behövande människor. Man ger dem företräde framför sig själv, som den här mannen gjorde, Abu Talha. Hans familj, maten som var ämnad till hans familj, gav han till gästen. Han ville ha maten, hans fru ville ha maten, barnen ville ha maten, men han gav den till gästen. Han gav dem företräde. Och det kallas för el-ithar. Och det nämns ju också liknande berättelser om då man skulle ge vatten till sahaba på slagfältet som låg sårade. Och de säger alla, gå ge till nästa person, gå ge till nästa person. Fast som alla vill ha. Det är el-ithar. Att man ger från det man håller kärt. Och yu'thiruna ala anfusihim. Walau kana bihim khasasa. Men de ger till andra från det de håller kärt, även om det innebär en personlig förlust. Taib, man ger av det man håller kärt, även om du själv yani ger för någonting du själv behöver eller vill ha. Walau kana bihim khasasa. Och så säger Allah, wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Och den som skyddas från sin egen girighet, det är de som har fått framgång. Ey wallahi. Shuh är bland de vidrigaste av egenskaper. Kommer ni ihåg vad shuh var för någonting? Vi översatte det till girighet. Och vad är skillnaden på shuh och el-bukhl? De är nästan synonymer, men det finns en skillnad. Vilken är värst? Shuh eller bukhl? Girighet eller snålhet? Girighet. För det är steget värre. Hoval bukhl ma'al hirs. Taib. Bukhl, man vill inte ge, man är snål. Men är man shahih, shuh, då är man snål och man är samtidigt yani girig, man vill ha mer. Okej? Okay? Man vill inte ge, men man vill ha mer. Det är steget värre. Och man yuqa shuhha nafsihi. Och den som skyddas från sin egen girighet. Yani den personen som är skonad från girighet. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Det är de som kommer att få framgång. Och här nämner ulema som Sheikh Adrazak att al-falah är det mest omfattande ordet när det kommer till framgång. När du talar om framgång. Al-falah. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Al-falah är det mest omfattande ordet när det kommer till framgång. Taib. Så vem är den mest framgångsrike? Den som skyddas från sin egen girighet. Det vill säga personen som är givmild, delar med sig och ger företräde till andra framför sig själv. Shuh. Och det har nämnts som ett av domedagens tecken. Och shuhun muta' av kamakal. Att ett av domedagens tecken är att folk kommer att falla in i lydnad till sin girighet. De kommer att ge efter till sin girighet. Och det är tyvärr någonting man kan se, girighet i de mest märkliga av former i denna tid där vi lever i. Folk som sitter på miljarder men suger ut de sista kronorna från fattiga människor. Subhanallah. Allah musta'an. Naam. Så denna hadith bevisar då vikten av att vara givmild, ta hand om sin gäst och att arbeta och tjäna sin gäst så gott man kan. Här nämner Imam al-Nawawi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Här nämner Imam al-Nawawi att al-ulama har ijma, de har konsensus på att al-ithar är rekommenderat. Fi umor ett dunya, i världsliga saker. Du ger mat, du ger pengar, du ger kläder till behövande människor. Men att det inte är rekommenderat i religiösa saker. Eller ithar. Vad menas med det? Vi ska ta ett exempel. Vi ska be nu i moskén till exempel, jamaa. Och det finns en plats ledig i första raden. Och då säger personen bredvid mig, ta fadal, varsågod, ta platsen. Det här är fel. Skynda dig att ta den här platsen. Fråga inte, kolla inte höger och vänster, gå fram och ta platsen. Du ska tävla till det goda. Där ska du inte ge till någon annan. Okej? Okay? Utan där tar du för dig. Men när det kommer till dunja, det är inte viktigt att ge. Men när det kommer till din, tävla i det goda. Och låt inte någon annan ta din plats i det goda. Okej? Okay? En annan faida som ulema nämner från hadithen. Och det är vikten av att ha en rättfärdig fru som hjälper mannen i att göra goda gärningar. Wallahi, det är så viktigt. Här kommer Abu Talha hem och säger, ta hand om profetens gäst, alaihi salatu wasalam. Hon sa inte, nej, vi har ingen mat, vi tar honom till någon annan. Utan direkt, Mutawiya, hon var med på allting. I det här samspelet och samarbetet i att göra gott. Och det är jätteviktigt. Att en person letar efter en fru som har dessa egenskaper. Som är delaktig i det goda. I allting gott i hemmet. I att ge sadaqa, att bjuda på mat, att vara god mot gästerna. I att be sunna, att be sina fard, att fasta sunna och allt detta. Att hon är en drivande faktor i hemmet som hjälper till med alla dessa saker. Till skillnad från en person som kommer hem och har en fru som är emot allting. Att vi ska få gäster och vi ska bjuda fattiga och sen, vi har ingen mat och vi har det svårt och de kan gå och tigga någon annanstans och så vidare. A'udhu billah. Att ha en sån fru som inte hjälper till i det goda. Nej. Vi går vidare till nästa kapitel. Bab ja'izat al-daif. Kapitlet om vad man ger till sin gäst. Ja'izatu al-daif. Al-ja'iza betyder här al-atiyya. Yani vad han får och vad man ska ge till honom. Vad har vi för skyldigheter gentemot våra gäster? Författaren nämner där hadith Abi Shuraih al-Adawi. Där han säger att mina två öron och mina två ögon, mina två öron hörde och mina två ögon såg då profeten sallallahu alaihi wasallam talade. Och han sa, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jara. Den som tror på Allah och den yttersta dagen ska ära sin granne. Och man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa. Och den som tror på Allah och den yttersta dagen ska ära sin gäst. Ja'izatuhu. Och ge honom det han förtjänar. Och då så sa de, wa ma ja'izatuhu ya Rasulallah. Och vad är det han förtjänar? Då så sa han, yawm wa layla. En dag och en natt. Yani ett dygn. Wa dhiyafatu thalathati ayyam. Och att man är god mot honom under tre dagar. Och vad som är utöver detta, fahuwa sadaqa alayh. Är en sadaqa för personen. Och man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Nah. Här finner vi vad vi har för skyldigheter gentemot gästen. Profeten alaihissalatu wassalam nämner här att det som tror på Allah och den yttersta dagen. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Varför nämnde profeten alaihi salam detta i början på hadithen? Varför sa han inte det är er skyldighet att vara god mot grannen, mot gästen och att tala gott? Varför sa han det som tror på Allah och domedagen? Då säger ulema, för att tron på nästa liv är en av de starkaste, vad kan man säga, motivationer som får människan att göra gott och att hålla sig borta från dåligt. Hänger ni med? Vad är det som motiverar dig dagligen att göra gott och att hålla dig borta från dåligt? Det är vetskapen av att du en dag kommer att dö och att du kommer att stå till svars för dina gärningar. Du kommer att stå inför Allah Azza wa Jal och han kommer att fråga dig vad du har gjort i detta liv. Har du gjort gott så kommer du att få gott tillbaka. Och har du gjort fel så kommer du att straffas eller förlåtas. Så den som tror på detta och vet att vi kommer att rannsakas på domedagen. Det är straff eller belöning. Och vi vet att det finns ett paradis och ett helvete. Den här personen kommer att ha en motivation att göra goda gärningar och kommer att hålla sig borta från dåliga gärningar. Och därför finner vi att folk som inte har någon iman på nästa liv inte heller har några begränsningar nästan i livet. Många av dem. Det finns ingenting som håller dem tillbaka. För att de säger bara att man lever en gång och sen är det slut. Så att det finns ingenting att vara rädd för i nästa liv. Det finns ingenting att kämpa för att uppnå i nästa liv. Men alhamdulillah, som muslim så vet man att det nästa liv är det riktiga livet. Så här nämnde profeten al-islam att man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Och det här nämns i många hadither. Och då säger också ulema att om det nämns i en hadith eller en aya i Koranen, ya ayyuhal ladhina amanu, troende, eller man kan yu'minu, då vet vi att vad som kommer att nämnas är en egenskap av iman. Det vill säga, gör du de här tre sakerna så är det en egenskap av iman, ett bevis på iman och någonting som stärker din iman. Och att falla kort i det som nämns efter al-iman är en brist i iman. Om Allah säger ya ayyuhal ladhina amanu, då kommer det antingen, som sahaba sa, en beordring eller förbud. Och att göra denna beordring är en egenskap av iman. Och att falla kort i denna sak är en egenskap av synd, brist på iman. Och samma sak i hadithen. Taib, så finner man i en hadith eller aya ordet iman först, så finner man då att det här är något som är relaterat, en egenskap av iman. Och vi vet ju alla att iman har förgreningar, shu'ab. Hur många förgreningar har våran iman? 70 plus eller 60 plus, som det nämns i vissa hadithen. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq wal haya shu'batu min al iman. Så här nämnde då profeten alaihi salatu wassalam att det som tror på Allah och domedagen ska ära sin granne. Faljukrim jara. Och det här har vi talat om tidigare i boken, grannens rättigheter. Och det som tror på Allah och den yttersta dagen ska ära sin gäst jaiza. Yani ska ge gästen vad han förtjänar. Och då så sa sahaba, vad är jaizatuhu ya rasulallah? Och då så sa han, ett dygn. Och sen att man ger honom bostad och mat i 3 dagar. Och vad som är utöver det är sadaqa för honom. Ja. Här finns det lite olika åsikter. När det kommer till att daif, att ta emot en gäst. Är det wajib? Är det sunna? Är det sunna muakkada? Är det mubah? Har vi någon åsikt? Om en person kommer från en annan stad och säger jag behöver någonstans att sova. Är det då wajib att öppna sin dörr för den här personen? Haqq al-muslim. Namn som vi kommer att nämna sen. Haqqun wajibun, som det nämns i vissa hadifer. Tayyib. Det som Imam Ahmed nämner, som verkar ha en väldigt stark wajj, det är att det är wajib att ta emot gäster om man bor på landet, fil qura. Du bor ute på en by där det inte finns hotell eller värdshus eller restauranger. Tänk dig nu att du reser på din kamel genom öknen, genom landet, och du kommer till en by. Du har ingen mat, du har ingenting att dricka. Och man kan inte sova ute till exempel. Det är kallt eller jättevarmt. Och det finns inga hotell. Det finns inga värdshus. Och det finns inga restauranger eller affärer i byn. Det finns bara 5-6 hus eller någonting sånt. Då är det wajib för folket i byn att ta emot dig som gäst. Wajib. Okej? Okay? Ett dygn. Wajib. Och sen, vad som är utöver det är rekommenderat, säger de. Okej. Okay. Och också att första dygnet är det viktigaste. Där ska man ge gästen yani det bästa. Okej. Okay. Och resten av dagarna så ger man gästen samma mat som man själv äter. Man behöver inte laga något speciellt, man behöver inte slakta eller någonting sånt, utan bismillah yani man ger gästen. Och sen finns det vissa ulema som säger att det är mustahab, det är rekommenderat. Yani sunna muakkada. Att ta emot en gäst. Och om det finns hotell och restaurang i stan så är det rekommenderat och inte wajib. Så om en person nu kommer till Stockholm så är det inte wajib, men det är sunna muakkada. Okej? Men om däremot personen är abir al-sabil, han är resande och inte har ekonomisk möjlighet att ta sig hem. Han kommer hit resande och han blev bestulen på sina ägodelar, hans flygbiljett och pass och pengar, allt är borta. Då blir det en annan femma. Då måste vi ta hand om den här personen. Och han är från dem som är berättigade zakat, eller hur? Så att man får väga upp lite personens situation. Men finns det möjlighet att personen sover på hotell, vandrarhem, värdshus, han har släktingar eller ja, och så vidare, så det är inte wajib. Men det är ändå starkt rekommenderat att ta emot dessa personer. Och det är, som ulema säger, från yani, shiam al-islam. Från islams goda karaktär och moral. Och som vi också nämnde, från profeternas karaktär och moral. Som vi finner i berättelsen om Ibrahim a.s. då änglarna kom till honom på besök. Och han nämner också ulema att det här är någon fin egenskap som finns hos många araber och många beduiner och människor, att de tycker om gäster. Och han nämner Sheikh Abdurrazak att vissa till och med brukade sätta ut en skylt. Yani, ni som är förbiresande, varsågod, välkomna. Här har ni sovplats och här har ni mat. För att de vill ta emot gäster. Och även tills idag i Saudiarabien är det väldigt fult. Att du kommer till en bedu, till en beduin, och han inte ger dig någonting alls. Det är typ omöjligt. Så pass att han måste ge dig någonting. Du kommer och frågar efter vägen. Han säger stanna. Vi alla sett på kaffe, hämta mat, hämta dit. Och... Men du säger jag måste. Till och med en person berättade en berättelse för mig. En person, han kommer till en beduin i Saudiarabien. Han hade jättebråttom. Han ville bara, jag minns inte vad han ville i alla fall. Men han kommer dit och han frågar honom någonting. Han säger kom in, du ska äta. Vi alla går slakta. Slakta en kamel eller någonting. Så personen säger, jag måste iväg, jag har jättebråttom, ursäkta, jag har inte tid. Och så jazakallah khair och allting. Han säger, sitt. Han säger, nej, jag måste iväg. Han tar fram gevär. Han säger, sitt. Och sen, de hämtar maten under pistolhot. Han säger, ät. Sen säger, gå härifrån. Ja, för det går inte. Folk snackar sen, Abu Fulan, han fick en gäst, han fick ingenting. Han kommer skämmas livet ut. Det finns, gästen måste äta, punkt slut. Förstår ni? Ja, det finns hos vissa, inprintat. Det kanske var lite överdrivet. Men i alla fall, vissa är mer generösa, som han alla. Vissa bröder, de åkte från England. De skulle studera arabiska eller någonting i Marokko. Och de kommer till en by. Har du hört den berättelsen? Och de kommer till en by för att bo där en vecka eller någonting. Så han och folket i byn fick skriva ett schema. Ett matschema. De nästan bråkade om vem som ska ge dem mat. Frukost där, middag där, kvällsmat där. Och de sa att folket gav dem så mycket mat. Ni vet, marokkansk couscous och tagine och allting. Frukost, lunch och kvällsmat. De sa att de också var ät och ät och ät och ni äter inte. De fick nästan fly från stan för att de åt för mycket. De fick ont i magen. För att folk var så generösa. Så man känner en väldigt fin sak i alla fall. Som finns hos araber och muslimer. Att de är generösa. En god egenskap som varje muslim ska ha. Att bjuda sina gäster och ta hand och ära sina gäster. Mashallah. طيب nästa hadith, det säger författaren Bab al-Diyafa 3 ayam, kapitlet att ta hand om sin gäst i 3 dagar. Och där nämner han hadith Abi Huraira som är liknande den innan. Al-Diyafa 3 ayam fama kana ba'da dhalika fa huwa sadaqa. Att man tar hand om sin gäst i 3 dagar, vad som är utöver det är sadaqa. Det är frivilligt. Nej. Så om man då tar emot en gäst i sitt hem, så sa vi, första dygnet är viktigast. Okej, okay? Första dygnet är viktigast och vissa ulema säger att det är wajib. De andra 2 dygnen, även där han får sova och han får mat. Men kanske inte någon speciell mat som första dagen. Han får i alla fall mat och dricka och man ärar sin gäst de här 3 dagarna. Efter 3 dagar så ska han själv lämna huset. Okej? Och han ska inte stanna och får inte stanna om han inte fått tillåtelse. Han kan inte bara komma och kampa i huset. Utan han måste ha fått tillåtelse. Om värden säger du får stanna en vecka, annars det är lugnt. De här tre dagarna efter, de är sadaka. Det blir belöning för varje dag som personen sover. Men personen ska då inte stanna mer än tre dagar. Han får inte. Om han inte fått tillåtelse. Och det är ett fel som vissa gör. Att de kommer och typ kampar. Ibland kan det vara någon släkting. Din frus, brorsa eller kusin eller någon. Han bara kommer. Och som han alla månader stannar i lägenheten. Och han blir en börda. Det är inte tillåtet det. Om han inte fått tillåtelse till detta. Men om däremot jag är lugn och säger brorsan, mashallah, du kommer till Sverige, varsågod, du får bo här så länge du är här. En vecka, en månad, ahlan wa sahlan. Det är en ära för mig. Kallas då är det sadaka att ta hand om den här gästen. För det också, vi har den här gränsen med tre dagar. För efter tre dagar kan det bli jobbigt. Och att det kan också vara en mashaqqa. Eller det kan vara ihraj. Det kan vara pinsamt. Alltså jag ska inte behöva säga efter tre dagar gå. Du ska själv gå. Om du sover hemma hos någon, kom ihåg detta. Gå själv efter tre dagar. Och var inte en börda. Om han inte sagt till dig stanna. Varför? För det är svårt för världen att säga till dig ut från mitt hus. Det är pinsamt. Är det inte det? Ja, ut på gatan, var ska han sova? Gå själv ut. Om han inte sagt till dig att du ska stanna. Det är en indikation på att khalas, det räcker. Tre dagar, jag har ut min wajib. Nam. Vilket också är nästa kapitel. Bab la yuqimu indahu hatta yuhrijahu. Kapitlet, han ska inte stanna hos honom tills han yani, sätter världen i en pinsam situation. Och det nämns också hadith som vi nämnde innan. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Låt det som tror på Allah och domedagen tala väl eller vara tyst. Och låt det som tror på Allah och det nästa liv ära sin gäst. Ja'iza yawm wa layla. Wa diyafatu thalathati ayyam. Och sedan ta hand om honom i tre dagar. Och vad som är utöver detta är sadaqa. Wa la yahillu lahu an yathwi 'indahu hatta yuhrijahu. Och det är inte tillåtet för gästen att stanna så länge att han sätter världen i en pinsam situation. Och i Sahih Muslim ya'thimahu. Att han yu'thimahu, att han stannar så länge att han får världen att falla in i synd. Än i tre dagar lämna huset. Om han inte sagt till dig att du ska stanna. Annars kommer du sätta världen som tar emot dig i en pinsam situation. Eller du kommer att få honom att falla in i synd. Hur? Genom att kanske behandla dig dåligt. Genom att kanske baktala dig. Han säger till sin fru och den här personen har ingen akhlaq, han har ingen adab. Han känner inte till att han tror att han ska bo gratis här och så vidare. Börjar man baktala honom istället. Och då får man synd på sig. Eller man kanske börjar göra dhulm mot honom och liknande saker. Kallas. Lämna huset efter tre dagar. Så att du inte får världen att falla in i synd. Eller att du sätter honom i en pinsam situation. Ja. Vi har en till kort hadith här. Från Al-Miqdam ibn Abi Karima al-Shami. Som sa att profeten alayhi salatu wassalam sa: Laylatu al-dayfi haqqun wajibun ala kulli muslimin. Det är en skyldighet för varje muslim att ta emot gästen ett dygn. Faman asbaha bifana'ihi fahuwa daynun alayhi in sha'a. Wa in sha'a iqtadahu wa in sha'a tarakah. Men om gästen sover på din, vad kan man säga, veranda eller på din utegård, så är det en skuld hos dig. Om gästen vill kan han driva in denna skuld och om han vill kan han lämna den. Och denna hadith är sahih. Vad menas med denna hadith? Jo, att om en gäst skulle komma och av någon anledning sover han utanför ditt hus. På din gård, på din bakgård. och så vidare. Så har du inte gett honom hans rättighet med ett dygn. Utan du står i skuld till honom. Och om han vill kan han ta sin skuld från dig genom att sova sitt första dygn inne hos dig. Och om han vill kan han gå vidare. Ja, ni kan förlåta. Men här är en av de hadither som används på, som bevis på att det är wajib att ta hand om gästen. För det nämndes här i hadithen. Laylatu dhaifi haqqun wajibun ala kulli muslim. Och haqqun wajibun är svårt att tolka som att det är någonting rekommenderat. Eller hur? Haqqun wajibun. Och ett annat argument de också använder på att det är wajib är att profeten al-Islam sa att vad som är efter tre dagar är sadaqa. Och vi vet att sadaqa är sunna, eller hur? Och vad är det som är innan sadaqa? Wajib. Taib. Ja. Så den här hadithen används då som bevis på att det är wajib hos vissa av ulema. Men Allahu alam, al-jumhur, majoriteten säger att det är sunna. Det är rekommenderat att ta emot gäster. Men som vi nämnde, den här tafsil, det kan bero på yani situationen. Också en fayda som al-Hafidh ibn Hajar nämner, att ikram al-daif yakhtalifu bi ikhtilaf al-ashkhas wal-ahwal. Hur ska man ära sin gäst? Det beror på situationer och personer. Han säger att det kan vara fardul ain. Det kan vara en plikt för en person. Och det kan vara fard kifaya. Och det kan vara mustahab. Det är beroende på situationen. Som om du bor ute på landet. Du har en stuga ensam. Och en person kommer. Och han är helt utmattad. Och det är iskallt. Och han har inte ätit på flera dagar. Då kan du inte säga nej, det är mustahab. Ma'asalama. Du måste öppna din dörr för den här personen. Du måste mata personen och så vidare. Om det är en by, då blir det för kanske kifaya. Någon i byn måste ta emot honom. Och om det är i stan, då blir det mustahab. Den blir rekommenderat sunna muakkad. Okej? Okay. Han nämner också här bab idha asbaha ad-daifu mahrumen. Kapitlet om gästen nekas. En person kommer och han nekas. Där nämns hadith Uqba ibn Amr där han sa i Rasulullah: du skickar ut oss och vi kommer ibland till ett folk som inte tar emot oss som gäster. Vad anser du om detta? Och då så sa han: om ni kommer till ett folk och de ger er det man ska ge till en gäst, så ta emot det. Och om de inte gör det, فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفَ أَلَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ. Så har ni rätt att ta det som de är skyldiga att ge. Och denna hadith finns också i Bukhari. Så här säger då sahaba: ja Rasulullah, du skickar ut oss. Gärna på olika ärenden. Jihad eller da'wa och så vidare. Och vi kommer till folk ibland som tar emot oss och folk som inte tar emot oss. Vad ska vi göra om de inte tar emot oss? Och vi är i behov. Och så sa han: ni ska ta det ni har rätt att ta. Det som de egentligen skulle ge till er. Och han nämner Ibn Rajab, Ibn Hajar också i förklaringen. Att hada Allah alam yuhmal ala al-ittirar. Att den här hadithen handlar om det är nöd. Yani som vi sa, du kommer och du håller på att dö av törst eller hunger och så vidare. Du måste ha någonting att äta. Då får du ta från folket. Ta deras dadlar, ta någonting. Så att du äter. Det som de egentligen är skyldiga dig att ge. Och den här hadithen används också hos de ulema som säger att det är wajib. För att det är inte tillåtet i islam att ta andra saker, eller hur? Det blir bara tillåtet för att de inte gjort sin wajib. Och om det skulle vara mustahab, då skulle de inte ha rätt att ta någonting från dem. Men alla alam, hadithen betyder då om det är darura, nöd. Du är ute någonstans och svälter, dör av törst, måste ta skydd av kyla och så vidare. Då får du tränga dig på, även om de skulle neka dig. Och du får äta utan att de har tillåtit det. Och inshallah, ingen synd är på dig. طيب vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.